Vi har kommit fram till ämnet Israel och rättfärdiggörelsen. Och jag ska nu försöka tolka från engelska till, inte norska utan svenska, professor Becker som ska hålla de kommande tre föreläsningarna. Jag kanske kort ska presentera honom. Han är alltså professor vid Wisconsin-synodens, den evangelisk-lutherska Wisconsin-synodens prästseminarium i Mequon i staten Wisconsin i Amerika. Och hans huvudfack är Nya testamentet och dogmatik, alltså den kristna trosläran. Och det är en mycket välkänd i vida kretsar i världen och kunnig bibelforskare. Jag får personligen säga, jag känner ingen annan bibellärare och bibelforskare som är så förtrogen med Guds ord och som också kan presentera för hög och låg tydligt vad Bibeln lär. Och därför är vi mycket tacksamma i Biblicum att han har kommit till oss för 3 månader för att gästföreläsa och forska tillsammans med oss. Och som jag sa förut, har ni möjlighet att beställa de bandinspelningar på kassett som finns av hans föreläsningar i Uppsala och av dem som också kommer, de ska spelas in, så beställ dem. Då får ni en undervisning rätt in i era hem som ni inte kommer att ångra. Det kanske räcker att säga detta. Evangelisk-lutherska Wisconsin-synoden är en luthersk bekännelsekyrka på 400 000 medlemmar. Och den bekänner sig till den evangelisk-lutherska tron, inte bara på papperet, utan vad de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna lär, det är man övertygad om i varje punkt, representerar den bibliska läran. Och man vill icke för något pris i världen vika bort ifrån Bibelns lära. Bibeln måste vara för varje präst, varje lärare, varje medlem i denna kyrka högsta norm, regel och rättesnöre. Och så skulle det också vara, som ni vet, i den norska statskyrkan enligt bekännelseskrifterna. Men sedan länge är det som bekant icke så i de stora statskyrkorna i Skandinavien. Det är en kort presentation av denna kyrka däröver. Och det har varit en stor glädje för oss i Biblicum att få kontakt med denna kyrka. Att möta lärare och präster som utan att sväva på målet bekänner sig till den bibliska läran i alla stycken. Now, Professor Becker, I would like to you to take the floor. Vi kanske ska börja då denna föreläsning med att bedja. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, sänd din helige Ande med ditt ord, så att dess kraft må varda spord. Amen.
Dear friends,
kära vänner.
That much Norwegian I guess I could say too.
Så mycket norska kanske, eller svenska kunde jag också ha sagt.
Kära vänner. It's a real pleasure for me to be here in Norway.
Det är en stor glädje för mig att vara här i Norge.
After spending almost 3 weeks in Sweden.
Sedan jag nu har varit i nästan 3 veckor i Sverige.
It feels good for an American to be in a friendly country.
Det känns bra för en amerikan att komma till ett vänligt sinnat land.
And I'm very happy to speak to you this afternoon also on a subject which is very important to all of us.
Och jag är också glad för att denna eftermiddag får tala över ett ämne som är mycket viktigt för oss alla.
As you know, the topic is Israel and justification.
Ämnet är Israel och rättfärdiggörelsen.
If we are to have a good understanding of what the New Testament means by Israel,
om vi vill få en klar och riktig förståelse av vad Nya testamentet menar med Israel.
Then we must also have a clear understanding of the New Testament doctrine of justification.
Då måste vi också ha ett klart begrepp om vad Bibeln lär om rättfärdiggörelsen.
This is also, you said it, I was going to say Old Testament, but you said people.
Inte bara Nya testamentet utan också i Gamla testamentet.
Such an understanding is especially clear if we are to understand what the Apostle Paul says about Israel.
Detta är väldigt viktigt om vi ska förstå vad Paulus säger om Israel.
And the two lectures this afternoon may be looked upon as background for the lecture this evening.
Och de båda föreläsningar om rättfärdiggörelsen ska ses som en bakgrund till föredraget ikväll om Israel och Paulus.
It is through justification by faith.
Det är sant att rättfärdiggörelsen genom tron,
through the forgiveness of sins,
genom syndernas förlåtelse,
that a man becomes a member of the true Israel of God.
Att en människa blir en medlem av det sanna Israel genom tro.
Our old Lutheran fathers were absolutely correct when they said,
våra gamla lutherska fäder hade alldeles rätt när de sade,
that the doctrine of justification is the doctrine by which the church stands and falls.
Att läran om rättfärdiggörelsen är den lära med vilken kyrkan står och faller.
And Luther said that if this one doctrine remains clear,
och Luther sa om denna lära förblir klar,
then everything else will be clear also.
Då blir allting annat också klart.
The article of justification,
läran om rättfärdiggörelsen,
together with the doctrine of the vicarious atonement of Christ,
tillsammans med läran om Kristi ställföreträdande försoning,
lies at the very heart and center of the Christian faith.
Ligger i själva centrum och hjärtat på den kristna tron.
Now, when we ask what is justification,
när vi nu ställer frågan vad menas med rättfärdiggörelsen,
we must always ask, what does the Bible say about it?
Så måste vi fråga, vad lär Bibeln om detta?
Not what does human reason say about it?
Inte vad det mänskliga förnuftet säger.
Or what does our heart say about it?
Eller vad våra hjärtan säger.
But what does God's word say about it?
Utan vad Guds ord säger i denna fråga.
And we must remember also that God's word is a clear word.
Och vi måste komma ihåg att Guds ord är ett tydligt ord.
When Dr. Martin Luther emphasized the clearness of scripture,
när Dr. Martin Luther betonade skriftens klarhet,
he had in mind especially the allegorical method of interpretation which was so common in the Middle Ages.
Så tänkte han i synnerhet på den allegoriska utläggningsmetoden som var så vanlig under medeltiden.
According to that way of interpreting the Bible,
enligt denna metod,
the Bible could be made to say almost anything at all.
Så kunde man få Bibeln att påstå nästan vad som helst.
And the words were not looked upon as meaning what they said.
Man såg inte på bibelorden som om de betydde vad de verkligen sa.
To take a few examples,
vi kan ge ett par exempel.
We might think of the interpretation that the theologians of the Middle Ages always gave.
Vi kan tänka på en tolkning som teologerna under medeltiden ofta förde fram.
To the commands of God regarding the seven nations of Canaan.
Angående befallningen som Gud gav angående de sju ursprungliga invånarnationerna i Kanaan.
Now God told Moses and the children of Israel that they were to drive those seven nations out of the land of Israel.
Gud befallde ju Israel och Mose att dessa sju nationer skulle drivas bort ifrån Kanaan.
But the theologians said that that's not a very important truth.
Men då sa teologerna, det är ju ingen väsentlig sanning.
They said there must be a deeper meaning to that command of God.
Därför måste det finnas en djupare mening i denna Guds befallning.
And so they said that what God really meant when he told the children of Israel to drive the seven nations out of Canaan.
Och då sa man vad som Gud egentligen menade när han gav denna befallning att driva ut dessa folk.
Was that the children of Israel should drive the seven deadly sins out of their hearts.
Det var detta att Israels barn skulle driva ut de sju dödssynderna ut ur sitt hjärta.
Now if seven nations in Canaan mean seven deadly sins in the human heart,
om nu sju folk i Kanans land betyder sju dödssynder i ett dödligt hjärta,
Then evidently the Bible is not a very clear book.
Då är i så fall inte Bibeln en särskilt tydlig bok.
Because who would ever know that unless the church made that known to him?
Ty hur skulle en människa kunna veta att det ska betyda det om inte kyrkan uppenbarar det?
That's why the Roman Church always said that only the Pope can really interpret the Bible.
Detta är nu anledningen till att den romerska kyrkan hävdar att endast påven kan tolka Bibeln.
Or to take another example.
Eller vi kan ge ett annat exempel.
The book of Genesis says that Abraham had 318 servants.
Första Mosebok säger att Abraham hade 318 tjänare.
Now there were interpreters who said that that was a prediction concerning the crucifixion of Christ.
Då fanns det utläggare som sa att det var en förutsägelse om Kristi korsfästelse.
Now I'm sure that you wonder how the statement Abraham had 318 servants could be a prophecy concerning Christ's suffering.
Jag är säker på att du undrar hur kan detta påstående att Abraham hade 318 tjänare påstå någonting om Kristi korsfästelse.
The number 318 in Greek is written in this way.
På grekiska skriver man 318 med på detta sätt med bokstäver.
And they said this T is the cross of Christ.
Och då sa man T betecknar Kristi kors.
And this letter is the letter J and this letter is the letter E.
Nästa bokstav betecknar då JE.
And those are the first two letters of Jesus' name.
Och det är de första bokstäverna i Jesu namn.
Therefore 318 means Jesus will be crucified.
Och då sa man det, 318 betyder alltså Kristus ska korsfästas.
I'm sure that you never knew that.
Jag är säker på att det här kände ni inte till.
I guess none of us would ever have thought of that if somebody had not gotten this wild idea in his head.
Jag är säker på att ingen skulle ha tänkt på det här om inte någon människa har sagt det till oss och fått denna vilda tanke i sitt huvud.
But that's the sort of thing that Luther was talking about when he said the Bible is a clear book.
Men det var sånt här Luther tänkte på när han sa Bibeln är en klar bok.
What he meant was this.
Vad han menade var följande.
When the Bible says that God commanded Moses to drive or commanded the children of Israel to drive seven nations out of the land of Israel.
När Gud gav befallningen att Mose och Israels barn skulle driva ut de sju folken från Kanaan.
That just means that God told the children of Israel to drive seven nations out of the land of Israel, out of the land of Canaan.
Då betyder det helt enkelt att Gud befallde Israel att driva ut sju folk från landet.
And so Luther said, if God said that Abraham had 318 servants.
Och Luther sa, om nu Bibeln säger att Abraham hade 318 tjänare.
That just means that Abraham had 318 servants.
Så betyder det just det att Abraham hade 318 tjänare.
That's how simple the Bible is.
Så enkel är Bibeln.
And that's what Luther also had in mind when he said the layman can read the Bible.
Och det var Luther hade i tankarna han sa att en lekman kan förstå Bibeln.
Because the Bible means what it says.
Till Bibeln menar vad den säger.
And it says what it means.
Den säger vad den menar.
Now when the Bible talks about justification, we should just believe what the Bible says.
Och när nu Bibeln eller talar om rättfärdiggörelsen så ska vi alltså lika enkelt tro på vad den säger.
It's true that there are some things in the Bible which are difficult for us to understand.
Det är sant att det finns saker i Bibeln som synes svårt för oss att förstå.
There are some words whose meaning we no longer know.
Det finns en del ord vars betydelse vi inte längre känner till.
There are some expressions which are not familiar to us.
Det finns en del uttryckssätt som inte är bekanta för oss.
Because we don't know the ancient languages as well as the people knew it who first wrote the Bible.
För vi känner inte de gamla språken lika bra som de som först skrev ned Bibeln.
But the strange thing is that the things that cause trouble in the church are not those passages that use unusual words.
Men det egendomliga är att det inte är de ställena i Bibeln där det förekommer ovanliga ord som skapar problem i kyrkan.
The passages that cause the biggest problems in the church are those that are simple and clear.
De ställen som skapar de största problemen, det är de ställen som är enkla och klara.
We can start with the first chapter of the Bible.
Vi kunde börja med Bibelns första kapitel.
The Bible says that God created the world in six days.
Bibeln säger klart att Gud skapade världen på sex dagar.
And just as 318 means 318.
Och precis som 318 betyder 318.
So when the Bible says God created the world in 6 days, that means that God created the world in 6 days.
Så när Bibeln säger på samma sätt Gud skapade världen på 6 dagar, så betyder det att Gud skapade världen på 6 dagar.
Now we know that this is a problem in the Christian church of our time.
Och ändå så är det ett problem inom den kristna kyrkan i vår tid.
Because there are many people who are count as leaders in the Christian church.
Det finns många som räknas som den kristna församlingens ledare.
And have the reputation of being great scholars.
Och som har rykte om sig att vara stora bibelforskare.
Who say, but the Bible can't mean the world was created in 6 days.
Som ändå säger att Bibeln kan inte mena att världen skapades på 6 dagar.
Because our scientists have proved that that isn't so.
De naturvetenskapsmännen har bevisat att det är inte så.
In the church to which I belong,
i den kyrka som jag tillhör,
it is however expected of every single pastor and every single teacher in our schools that they will teach that the world was created in 6 days.
Förväntar man sig av varenda präst, varenda lärare, att man verkligen lär att Gud har skapat världen på 6 dagar.
And why shouldn't Christians be able to?
Vad den säger.
And it says that the world was created in 6 days.
Och säger att världen skapades på 6 dagar.
Then a Bible-believing Christian is not free to say anything else.
Då är en bibeltrogen kristen inte fri att säga någonting annat.
And yet we know that this is a problem in the church of our time.
Och likväl vet vi att det här är ett problem för församlingar i vår tid.
Or take another example.
Vi kan ge ett annat exempel.
We know the Bible. So the Protestant churches say that baptism really doesn't wash away sin.
Och därför säger de flesta protestantiska kyrkor att dopets vatten tvättar inte bort synder.
Sometimes people say, well, they just have a different interpretation of those words than we have.
Men då säger vissa människor, det är bara så att de har en annan tolkning av orden än vad vi har.
But the Bible says baptism washes away sin.
Men Bibeln säger dopet avtvår synder.
And if somebody says baptism doesn't wash any sins away.
Om då någon säger att dopet avtvår inga synder alls.
That is not interpretation.
Då är inte det en tolkning.
That is just plain, ordinary, common unbelief.
Det är helt enkelt klar, tydlig, vanlig otro.
And we might just remember the words that Dr. Luther used when someone asked him, how can a handful of water wash away sins?
Och vi kan komma ihåg vad Dr. Martin Luther sa när någon frågade honom, hur kan en hand full med vatten tvätta bort synder?
Luther just said to the man,
Luther svarade,
whose words are they?
Vems ord är det?
He wanted to say, if God says that water washes away sins.
Med detta vill han säga, om det är Gud som säger att dopets vatten tvättar bort synder.
Then Christians ought to believe that.
Då ska kristna tro det.
And why should that be a problem in the Christian church?
Och varför ska nu detta vara ett problem i den kristna kyrkan?
Or when the Bible says that in the Lord's Supper, this really is the body and blood of Christ.
Eller när Herren säger i nattvarden, detta är Kristi kropp och blod.
Should we say that people have a right to interpret that by saying this is not Christ's body and blood?
Har vi då rätt att säga att människor får tolka det på det sättet att det inte är Kristi kropp och blod?
That's not interpretation again.
Det är ju inte en tolkning.
That is just plain unbelief.
Det är endast klar otro.
There are also other problems because people always think that a certain doctrine will lead to bad consequences.
Det skapar också ett problem när människor tänker att vissa läror för med sig dåliga följder.
One of the basic doctrines of the Lutheran Church is that men are saved by grace alone without works.
En av de grundläggande lärorna i den lutherska kyrkan är ju att människan frälses av nåd alena.
And the Roman Church always accuses us of encouraging people to live godless lives by teaching that doctrine.
Men den katolska kyrkan upprepar om och om igen att vi därmed uppmuntrar människor att leva ett gudlöst liv genom att föra fram denna lära.
Now the Bible says that we are saved by grace alone.
Men Bibeln säger ju att vi är frälsta av nåd alena.
Are we going to change that doctrine because people will say that if you teach that you will encourage them to live godless lives?
Får vi då ändra denna lära bara därför att människor säger om du för fram den då uppmuntrar du människor att leva ogudaktigt?
We are going to keep on saying what the Bible says.
Nej, vi fortsätter att säga det som Bibeln säger.
And leave all the consequences to God.
Och vi lämnar alla följderna åt Gud.
Because we know there are other teachings of the Bible that take care of those problems.
Ty vi vet att det finns andra läror i Bibeln som tar hand om dessa problem.
The Calvinistic churches always say that Christ did not die for all men.
Den kalvinistiska kyrkan säger alltid att Kristus dog icke för alla människor.
But the Bible says in plain language he died for all.
Men Bibeln säger i klart språk att Gud Kristus dog för alla.
Now the Calvinists argue if he had died for all men would go to heaven.
Men då argumenterar kalvinisterna om han hade dött för alla, då måste ju alla bli saliga.
And so they say no, he did not die for all, he died only for the elect.
Och därför säger man han dog inte för alla, han dog bara för de utvalda.
But in saying that they do not interpret the Bible but deny it.
Men när man säger så tolkar man inte Bibeln utan man förnekar den.
The same thing is true of the doctrine of justification.
Detsamma är sant när det nu gäller läran om rättfärdiggörelsen.
The Bible doctrine of justification is as clear as anything can be.
Den bibliska läran om rättfärdiggörelsen är så klar som någonting kan vara.
People often say, but if you teach that, you will encourage people to live godless lives.
Men då säger människor, om du lär den läran, då uppmuntrar du människor att leva ett ogudaktigt liv.
If we teach, for example, that God has justified all men.
Om vi till exempel lär att Gud har förklarat alla människor rättfärdiga.
Then there will always be people who will draw the conclusion that all men therefore must go to heaven.
Då finns det alltid människor som av detta vill dra den felaktiga slutsatsen att då måste ju alla människor komma till himmelen.
But just because men draw wrong conclusions from a doctrine.
Men av den orsaken att människor drar falska slutsatser av en lära.
Is not a reason for changing the doctrine.
Får man inte ändra läran.
We must change their wrong ideas.
Vi måste ändra på deras falska slutsatser.
And so therefore we go to the scriptures to see what the Bible says in plain, simple, clear language about justification.
Därför går vi alltså till skriften för att se vad skriften själv lär i tydligt språk om rättfärdiggörelsen.
Now if we're going to know what the Bible says, we will first says about justification, we will first of all have to know what the Bible means by the word justified.
För att då kunna gå in på denna fråga måste vi först se vad Bibeln menar med det ord som vi översätter med rättfärdiggöra. Ni har rättfärdiggöra på norska.
It might be well for us to remember that the meaning of words is not determined by the dictionary.
Då ska vi komma ihåg att ett ords betydelse bestäms inte av ett lexikon.
The words had meanings long before there were any dictionaries in the world.
Orden hade en bestämd mening långt innan dess att det fanns lexikon här i världen.
But the meaning of a word is determined by the way the word is used.
Ett ords betydelse bestäms av det sätt på vilket ordet användes.
And when we look at the whole sentence, we can often determine the meaning of a word very clearly.
När vi ser på en hel mening så kan vi ofta fastställa vad ett enskilt ord betyder.
So if we want to know what the Bible means by justify,
så om vi vill veta vad Bibeln menar med verbet rättfärdiggöra,
we must go to the Bible and see how that word is used in the Bible.
Så måste vi gå till Bibeln och se hur detta verb brukas i Bibeln.
Now the word rättfärdiggöra,
verbet rättfärdiggöra,
is understood by Roman Catholics in the sense of to make righteous.
Det förstås av katolikerna som om det betydde att göra en människa rättfärdig.
In a moralistic way.
På ett moralistiskt sätt.
To change him inwardly so that he becomes a good man.
Alltså att ändra den människans inre så att hon blir en god människa.
So they say when God justifies a man, he teaches him to do good works.
Så man säger när Gud rättfärdiggör en människa, då lär han den människan att göra goda gärningar.
But the Lutheran confessions say that to justify means to declare righteous.
Men de lutherska bekännelseskrifterna lär att rättfärdiggöra betyder att förklara rättfärdig.
Or to make a man righteous in a legal or juridical sense.
Eller att göra en människa rättfärdig i juridisk, laglig mening.
To declare him righteous in court.
Att förklara en människa oskyldig eller rättfärdig inför domstolen.
The Greek word for justify is the word dikaiō.
Det grekiska verbet för rättfärdiggöra lyder dikaiō.
The Greek word for court is dikai.
Och det grekiska ordet för domstolen är alltså samma ordstam, dikai.
So dikaiō means to declare a man righteous.
Så att rättfärdiggöra dikaiō betyder alltså att förklara en människa oskyldig rättfärdig. Att erklära en människa oskyldig.
Now, how are we going to find out which of these two definitions is correct?
Hur ska vi alltså få visshet om vilken av dessa meningar som är den riktiga?
Does it mean to change a man inside so that he becomes a good man?
Betyder rättfärdiggöra att förändra en människas inre så att hon blir en god människa?
Or does it simply mean to make a pronouncement over him?
Eller betyder det helt enkelt att göra ett uttalande över henne?
By which we say that he is righteous or innocent or just.
I vilket vi säger att hon är rättfärdig eller oskyldig. Oskyldig.
The problem is sometimes complicated for us by our translations.
Nu är det ibland så att våra bibelöversättningar gör det mera problematiskt än vad det är.
The Hebrew word for justify is hitzdik.
Det hebreiska verbet för rättfärdiggöra lyder hitzdik.
It is not always, however, just translated as justify in our English Bible or your Norwegian Bible.
Men i våra bibelöversättningar i den engelska eller norska så översätter man inte konsekvent hisdik med rättfärdiggöra.
One of the first times that this word is used is in the Bible is in Deuteronomy chapter 25 verse 1.
Ett av de första ställen där detta verb förekommer i Gamla testamentet är i femte Mosebok kapitel 25.
I'm going to ask Dr. Erlandson to read that verse to you.
Jag ska be att få läsa den versen. Jag ska försöka på norsk. När det är trätte mellan män och det träder fram för rätten och deras sak blir pådömt, så skall en döme den som har rätt och ha rätt och den som har orätt och ha orätt.
Now where your Norwegian translation has dema ao ha rätt.
Right. När det i den norska översättningen står döma och ha rätt.
There the Hebrew Bible has the word for justify.
Då har det den hebreiska grundtexten verbet rättfärdiggöra.
And where it has, where your translation has döma och ha orätt.
Och där det står döma och ha orätt.
There the Hebrew Bible has to condemn. Fördöma.
Ja, där har den hebreiska texten ordet fördöma.
So I'd like to have Dr. Erlandson read the verse to you again and use those words instead.
Så om man här skulle översätta den hebreiska textens ord som de egentligen ordagrant betyder, så skulle det bli: när det är trätte mellan män och det träder fram för rätten och deras sak blir pådömt, så skall en rättfärdiggöra den som har rätt och fördöma den som har orätt.
Now it is very clear that we are here dealing with two men who come to the judges.
Här är det helt klart att vi har att göra med två män som kommer inför domaren.
And there in the courtroom, the one man is to be justified.
Och där i rättssalen så är det en av dem som ska dömas att ha rätt, att en som ska rättfärdiggöras.
But certainly, and the man who is to be justified is the man who comes into court as the righteous party.
Och den som blir rättfärdiggjord i domstolen är alltså den som kommer dit och har rätt.
It is clear that this man cannot be made righteous in the sense that he must be changed.
Det är alltså helt klart att rättfärdiggöra här inte kan betyda att han ska göras rättfärdig, det vill säga förändras så att han blir god.
It is the guilty man who needs to be changed.
Utan det är den skyldige som skulle behöva en förändring.
But it is the righteous man who is declared righteous in this court.
Men här i domstolen så är det den som är oskyldig, rättfärdig, som förklaras rättfärdig eller oskyldig.
It is clear that justify cannot mean to make righteous.
Det är alltså helt klart att verbet rättfärdiggöra betyder inte göra rättfärdig, betyder sen förändra en till att bli god.
It must mean to declare righteous in this context.
Utan här i sammanhanget måste det betyda att erklära rättfärdig.
This is clear also from the fact that the opposite of justify is to condemn.
Det blir också klart av detta faktum att motsatsen är fördöma.
But to condemn does not mean to make a man bad.
Men att fördöma någon betyder ju inte att förändra någon så att han blir ond.
But it simply means to say that he is wrong.
Utan betyder helt enkelt att säga, att erklära att han har fel.
Certainly the use of this word in the Bible is very clear.
Det är alltså så att bruket av dessa ord i Bibeln är mycket klar.
And anyone who is guided by the Bible will have to say that the Lutheran confessions are right.
Och var och en som låter sig ledas av Bibeln måste säga att de lutherska bekännelseskrifterna har rätt.
And we remember this when we get to the doctrine of justification before God.
Och vi ska komma ihåg det här när vi kommer till läran om rättfärdiggörelsen inför Gud.
Another passage in the Old Testament which uses the word justify is in Proverbs chapter 17 verse 15.
Ett annat ställe som använder verbet rättfärdiggöra i Gamla testamentet är Ordspråksboken 17:15.
In this passage the word is translated in your Norwegian Bible with the word frikänner.
Här översätter den norska kyrkobibeln verbet rättfärdiggöra med frikänna.
We'll read it that way first.
Vi läser det som det står först i kyrkobibeln. Den som frikänner en ogudelig och den som domfäller en rättfärdig, det är bägge to en vederstyggelighet för Herren.
But this word which is translated frikänner is the word rättfärdiggöra.
Det verb som här översatt med frikänna är alltså det verb som betyder rättfärdiggöra.
And I'd like to have Dr. Erlandsson read the passage and translate with justify and condemn instead.
Och därför ska vi läsa om versen och översätta det mera ordagrant. Den som rättfärdiggör en ogudelig och den som fördömer en rättfärdig, det är bägge to en vederstygglighet för Herren.
So Solomon here says that anyone who justifies an ungodly man is an abomination to the Lord.
Så Salomo säger här alltså att var och en som rättfärdiggör en ogudelig är en vederstygglighet för Herren.
Do you think it would be an abomination to God if you would take a bad man and make a good man out of him?
Tror du att det skulle vara en vederstygglighet för Herren om du tar en ond och ogudaktig människa och förändrar henne så hon blir gudfruktig?
God says in another passage that anyone who turns the sinner from his wicked way is saving a soul from death.
Gud säger ju på ett annat ställe att var och en som tar en ogudaktig och omvänder henne från hennes ogudaktiga väg, han har räddat hennes själ.
But if you say that any judge who declares a guilty man to be righteous in court is an abomination.
Men den som erklärar en ogudelig människa för rättfärdig inför en domstol, han är en vederstygglighet för Herren.
I don't know if we got that.
Det kanske blev fel. Jag kanske översatte fel.
Did it come out right or not?
Var meningen begriplig? Men det var kanske inte direkt översättning.
Okay. Once more.
All right. If a judge declares an ungodly man, a wicked man to be righteous.
Om en domare alltså erklärar att en brottsling är oskyldig.
That is an abomination to God.
Då är det en vederstygglighet för Herren, Jesus.
So it's clear again that to justify means to declare righteous.
Så det är alltså helt klart återigen att rättfärdiggöra, det betyder erklära oskyldig eller rättfärdig.
I think we'll skip a few other passages. Isaiah 5:23, for example, they can look up for themselves.
Ni kan själva slå upp Jesaja 5:23, så ser ni att det här förhåller sig på samma sätt. Men vi hinner inte här ta upp en ytterligare rad ställen.
We will now go to the New Testament usage of the word.
Utan vi ska snabbt gå till Nya Testamentets bruk av detta ord.
And again here, the situation is confused because our translations do not always translate in the same way.
Och så här skapas en viss förvirring därför att samma grekiska ord översätts inte alltid på samma vis.
And I'm convinced that some of that variation is due to the fact that the translators sometimes understood to justify as to mean to make righteous.
Och jag är övertygad om att en del av den här förvirringen i översättningarna är en följd av att översättaren ibland har trott att rättfärdiggöra betyder förändra någons inre till att bli god.
For example, there are some passages in the Bible.
Det finns till exempel en del ställen i Bibeln
which say that men justify God.
Som säger att människor rättfärdiggör Gud.
I once asked a Swedish pastor to translate a Greek passage in that way.
Jag bad en gång en svensk präst att översätta ett grekiskt ställe på detta sätt.
And I said that men justify God.
Och jag sa att en människa rättfärdiggör Gud.
And he said men declare God righteous.
Då sa han, så kan man inte säga. Man måste säga att en människa erklärer att Gud är rättfärdig.
But I asked him to say in Swedish, men justify God.
Men jag bad honom att säga på svenska, människan rättfärdiggör Gud.
And he said, you can't say that in Swedish.
Men då sa han, så kan du inte säga på svenska.
But it says that in the Bible.
Men då sa jag, det står så i Bibeln.
Why can't you say it in Swedish?
Varför kan du då inte säga det på svenska?
Why can't you say it in Norwegian?
Varför kan du inte säga det på norska?
Of course we can't say it if rättfärdiggöra means to make righteous.
Givetvis kan vi inte säga det om man med rättfärdiggöra menar att göra någon, förändra någon till att bli god rättfärdig.
Because we can certainly not make God righteous.
Så vi kan inte göra Gud rättfärdig, förändra honom.
He has always been righteous.
Han har alltid varit rättfärdig.
And he always will be righteous.
Och han kommer alltid att vara rättfärdig.
We can never make him different than he is.
Vi kan aldrig göra honom annorlunda än vad han är.
He is our creator.
Han är vår skapare.
And we're not his.
Vi är inte hans.
But if rättfärdiggöra means to declare righteous,
men om rättfärdiggöra betyder erklära rättfärdig,
then why can't we say that men justify God?
Varför kan vi då inte säga att människan rättfärdiggör Gud?
The Bible says that.
Bibeln säger det.
For example, in Luke chapter 7,
till exempel i Lukas 17,
verse 29,
vers 29,
we read the following words.
Där kan vi läsa följande ord. This,
yes, 29.
Och Lot gick ut också.
7.
Lukas 7, sa jag 17. Ja, nej, Lukas 7, 29. Och allt folket som hörte ham och tolderne, det gav Gud rätt och låt sig döpa med Johannes dop.
Where your Norwegian translation says, they gav Gud rätt.
Där i den norska översättningen står, det gav Gud rätt.
There the Bible has this Greek word.
Där har Bibeln detta grekiska ord, dikaioo.
And so you can say, the people justified God.
Och därför kan du, om du ska översätta konsekvent, översätta det rättfärdiggjorde Gud.
They declared God to be right.
De erklärde att Gud är rättfärdig.
When they were baptized by John.
När de lät sig döpa med Johannes dop.
By permitting themselves to be baptized by John.
Genom att tillåta att de blev döpta av Johannes.
They showed that they looked upon the message of John as being right.
Då visade de att de betraktade Johannes predikan så som sann.
And yet John's preaching was God's preaching.
Johannes predikan var Guds predikan.
And when they said that John's preaching was right, they were saying God's preaching is right.
Och när de sa att Johannes predikan var rätt, så sa de att Guds predikan var rätt.
And in that way they were declaring God to be just.
Och på det sättet erklärde de Gud så som rättfärdig.
An even clearer passage is found in Romans chapter 3 verses 3 and 4.
Ett ännu tydligare ställe finns i Romarbrevet 3, verserna 2 och 3.
There again, in the original Greek Bible, it says that we justify God.
Där står det återigen i enlighet med grundtexten att vi rättfärdiggör Gud.
So let's just read verses 3 and 4.
Verserna 3 och 4. För vår ledes är det. Om somme var otro, skall då deras otroskap göra Guds troskap till intet, långt därifra. Ladet stå fast att Gud är sandro, men värt människa en lögner, som skrivet är, att du må kännes rättfärdig i dina ord, och vinne når du förer din sak.
Here again, the Greek word is translated with känna rättfärdig.
Här översätts det grekiska ordet ikaio med kännes rättfärdig.
But we might again read it the way it would read if it were translated literally.
Om vi skulle översätta ordagrant, så skulle det bli att du må rättfärdiggöras i dina ord. Oh, what is it in the next?
And win the case when you are when you are charged.
Yeah, what word do you have here?
Win the case.
Yeah.
You are justified. You win.
Is it justified twice?
Then? Yeah. Mm-hmm. This is careless.
Och även i nästa led så står det och rättfärdiggöras, alltså inför domstolen, när du för din sak. Ni ser att den norska Bibeln har tvekat att använda rättfärdiggöra, för man har inte haft riktigt klart att det betyder förklara, erkläras rättfärdig, erkläras ha rätt.
And so when we talk about the justification of the sinner before God,
och därför när vi talar om en syndares rättfärdiggörelse inför Gud,
this must mean that the sinner is declared righteous by God.
Så betyder det att syndaren erklärs rättfärdig inför Gud.
The context of the Bible makes that very clear.
Sammanhanget i Bibeln gör det här glasklart.
And there are many different ways of expressing this idea of justify.
Det finns många sätt att uttrycka denna tanke om att rättfärdiggöra.
To justify means to find free from guilt.
Att rättfärdiggöras, det är att befinnas vara oskyldig.
To declare someone to be righteous.
Att erklära någon för att vara rättfärdig.
To pronounce them to be not guilty.
Att uttala domen icke skyldig.
To hand down a verdict of not guilty.
To
hand down a verdict of not guilty. You don't have that exactly.
No, I don't think so.
Means what a verdict, a sentence.
Att alltså komma med domsutslaget icke skyldig.
Paul in Romans chapter 4 uses a number of synonyms for justify.
Paulus använder en rad synonymer för rättfärdiggöra i Romarbrevet 4.
In verses 6 and 7 and 8.
I verserna 6 till och med 8.
Already 5 to 8.
Eller 5 till 8. Den däremot som icke har gärningar men tror på ham som rättfärdiggör den ogudelige, han regnes hans tro till rättfärdighet. Således prisar också David det människa salig som Gud tillregnar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det vis överträdelser är förlatt och vis synder är skjult. Salig är den man som Herren icke tillregnar synd.
Så Paul uses as synonyms for justify.
Så Paulus använder som synonymer för rättfärdiggöra.
To impute righteousness to a man.
Att tillräkna någon rättfärdighet.
To forgive his sins.
Att förlåta hans synder.
To cover his sins.
Att övertäcka hans synder.
Not to impute sins.
Att icke tillräkna synd.
So justification then is the act by which someone is declared to be not guilty.
Så rättfärdiggörelsen är alltså den handling när någon erklärs icke skyldig.
And we might say that God can declare a man to be not guilty.
Och vi kan säga att Gud kan erklära en människa som icke skyldig.
Men can declare another man to be not guilty.
En människa kan erklära en annan människa som icke skyldig.
A man can declare himself to be not guilty.
En människa kan erklära sig själv som oskyldig.
Jesus once said that the Pharisees were men who justified themselves.
Jesus sa en gång att fariseerna var människor som rättfärdiggjorde sig själva, erklärde sig själva som rättfärdiga.
When the Pharisee stood in the temple,
när farisén stod i templet,
and told God what a good man he was,
och talade om för Gud vilken god människa han var.
He was doing what Jesus said the Pharisees did.
Då gjorde han det som Jesus sa att fariseerna gjorde.
This becomes very, very important to remember when we talk about the doctrine of justification.
Detta är mycket, mycket viktigt att komma ihåg när vi talar om läran om rättfärdiggörelsen.
It is clear that when you pronounce a judgment of not guilty on a man, you are not changing him internally.
Det är alltså helt klart att när du uttalar domen över en människa icke skyldig, då förändrar du inte den människan i hennes inre.
You don't make him any better by declaring him to be right.
Du gör henne inte något bättre genom att erklära henne rättfärdig.
Just as we don't make God any better when we declare him to be right.
Precis som vi inte gör Gud något bättre genom att erklära att han är rättfärdig.
The Pharisee didn't make himself any better when he talked about how good he was.
Farisén gjorde inte sig själv till en bättre människa när han erklärde att han var så god.
In fact, he was only adding to his own sin.
I själva verket så hopade han bara ytterligare synder.
And if a judge justifies a criminal in court,
och om en domare rättfärdiggör en brottsling inför domstolen,
the result may be that the man actually becomes worse than he was before.
Så kan resultatet bli det att brottslingen blir ännu värre.
And it is really possible to declare a man to be righteous when he is in fact guilty.
And it is
possible to declare a man to be righteous when he is guilty.
Och det är möjligt att erklära en människa rättfärdig och oskyldig fastän hon är en brottsling.
It is possible, therefore, to speak of justification before God and justification before men.
Det är därför möjligt att tala om rättfärdiggörelse inför Gud och rättfärdiggörelse inför människor.
And the only justification that will count is the one that is pronounced by God.
Och den enda rättfärdiggörelse som räknas är rättfärdiggörelsen uttalad av Gud.
When we therefore talk about the justification of the sinner before God,
när vi därför talar om syndarens rättfärdiggörelse inför Gud,
we mean that act of God by which he declares a guilty sinner to be not guilty.
Så menar vi alltså denna Guds akt, Guds handling, när han erklärar en syndare för att vara icke skyldig.
The biblical usage of the word justify in context,
det bibliska bruket av rättfärdiggöra i sitt sammanhang,
makes it crystal clear that the Roman definition of justify is incorrect.
Gör det kristallklart att den katolska definitionen av rättfärdiggöra är falsk.
And that the word really means, as the Lutheran confessions say, to declare not guilty.
Och att ordet verkligen betyder det som de lutherska bekännelseskrifterna säger, att erklära rättfärdig.
I think it's time for us to take a little break and we'll talk about the basis of our justification after recess.
Jag tror det är tid då för en rast, och därefter talar vi då om grundvalen, grunden för vår rättfärdiggörelse. Ska vi ta ungefär 10 minuter? Räcker det?